Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz och mitt namn är Gunilla Melin. Och nu idag sitter jag hemma hos Marianne Lindenhill.
Hell.
Förlåt, Lindenhäll. Det blev nästan amerikanskt där på en gång.
Då är det Lindenhall.
Just det, Lindenhäll på Axel Wennergrens väg. Och det är ju så här, Marianne, att jag har ju lärt känna dig genom att du och jag ingår i samma stavgäng. Jag bor ju i Björkbacken, så vi är några få ifrån Björkbacken. Men sen är ni ju desto fler härifrån Axel Wennergrens väg.
Ja, ja. Ibland är vi ganska många. Om det regnar är det bara ett par stycken. Jag är alltid med.
Ja, du är alltid med.
Ja.
Ja, så. Och det är där du och jag började prata med varann.
Ja.
Och jag tänkte bara säga det också att när vi har gått, du och jag, promenerat och de andra, då har du berättat en hel del för mig om ditt liv. Och det är det jag tänkte, för du har ju levt ganska länge. För i mars,
ja,
då var jag med och firade din 90-årsdag. Och det var häftigt. Då firade vi med lite bubbel. Lite bubblande vin.
Och blommor.
Och blommor. Och sen när vi kom tillbaka ifrån promenaden, då bjöd vi oss på kaffe och tårta här uppe i din vackra lägenhet.
Alltid förberedd.
Alltid förberedd. Lite kort bara. Här, jag har förstått att ni har ganska stor sammanhållning här, eller hur?
Ja. Min närmaste dörr vid dörr är ju i styrelsen här.
Ja, och ni har era träffar.
Ja, en gång i månaden.
Ja.
Så ordnas det med kafferep så vi får träffa varann.
Ja.
Också.
Hur är det då?
Och det är alltid trevligt.
Så ni bryr om varandra i huset här?
En del, ja.
En del gör det. Ja, det är väl som på många ställen.
Ja, men det är ju så många.
Ni är ju många som bor här.
Ja.
Ja, och jag tänkte, Marianne, om du har lust att berätta lite grann. Om vi kan komma tillbaka till stavgänget på slutet här. Men jag tänkte, om du vill berätta lite grann om din uppväxt. Var är det du är född någonstans?
Jag är född i Piteå.
Ja.
Träffade min man i Piteå.
Ja.
Fastän han är stockholmare.
Det var så du så småningom kom hit, ja.
Ja.
Men har du lust att berätta, hur många var ni i din familj? Var ni många barn, eller?
Vi var 10 barn.
Ja. 10 barn?
Vi var 10 barn. Ja.
Det var många.
Jag var nummer 4.
Ja.
Det är en kläm mitt emellan. Någonstans.
Du var mitt, jag är också ett mellanbarn, ja, faktiskt.
Ja. Så jag kom till Stockholm och jag tyckte det var väldigt konstigt i Stockholm.
Tyckte du det?
Ja, ingen så hälsade.
Ja, för det gjorde ni där
i
uppe Pite, i Piteå.
Där hälsar de ju, ja, i alla fall på varann.
För du sa att du kom från en liten by utanför Piteå,
ja,
var det så?
Som heter Pålberget.
Pålberget?
Ja.
Du gick i skola där också?
Ja, ja.
Ja. Du berättade för mig att 1942 hände det något viktigt för dig i ditt liv.
Ja, för då gick jag och en god vän ner och tittade på när en annan god vän skulle sätta upp nya bioannonser.
Ja.
Sådana för bio.
Ja.
Jaha. Så, då kommer det två mycket trevliga unga män.
Jaha.
Kostymer och snyggt. Och börja prata med oss och höra vad vi höll på med. That was it.
Och vad hände då då?
Ja, den ena bara får träffa mig senare.
Jaha du.
Och se på filmen.
Ja.
Och det blev så.
Och vem var det då? Den där ena, vem var han?
Han heter Sture. Han är nu död tyvärr.
Ja. Han som kom att bli din man sen.
Ja.
Ja, Sture Lindenhäll. Nu ska jag säga rätt. Och du berättade för mig vad han gjorde där uppe. Hur det kom sig att han var där uppe. Just han, då, 1942.
Ja.
För han var stockholmare, sa
han. Ja, ja. Som vi flickor, vi gick aldrig ut med soldater som det fanns så gott om i Piteå.
Nej, jag förstår.
Men
det.
De här männen hade ju kostymer på sig.
Ja.
Så det måste ju vara något ordentligt.
Det måste vara något ordentligt.
Ja, ja. Så det blev så. Vi gick och såg filmen. Och när Sture åkte tillbaka. Han var ju där uppe och arbetade som... vad kallas det?
Ja, det var någonting i det militära.
Ja, ja. Att översätta ditta och...
Ja, ja. Det var någonting med telegrafi.
Ja, ja.
Ja, ja.
Det var lite spionaktigt.
Oj då, det låter ju spännande.
Ja.
Lite spionaktigt.
Ja, ja. Så, okej, så efter ett tag måste han ju åka hem.
Och redovisa vad han hade fått reda på, ja, där uppe i norr. Och det var nog, det var säkert något viktigt för Sverige då.
Ja, men det skickades in varje dag.
Jaha.
Så, för att översättas.
Ja.
Ja, så jag åkte ner till, ja, till Stockholm. Min bror, som redan var i Stockholm, han och Sture mötte mig vid, ja, tåget, som det var då.
Ja.
Jaha. Och sen var det fast. Sen så småningom hade vi tre barn.
Jaha, du.
Den sista lilla fick vi vänta. Han var bara 3 veckor när jag åkte över till USA, där Sture då arbetade.
Oj, nu gick det en himla fart härifrån, ja, 1942.
Ja, ja.
När du flyttade ner och så har du berättat för mig. Vi satt och pratade lite innan, ja, att ni förlovade er och, ja, ni gifte er uppe, ja, i Piteå, sa du.
Ja.
I Öjebyn.
Ja.
Men sen var ni tillbaka några år, för din man Sture, han jobbade här på LM, som man sa på den tiden, säger du. Eller med Eriksson.
Ja, han jobbade några år här, ja.
Ja,
ja, ja, från...
Ja. Och barnen föddes.
Ja.
Men sen då hoppar vi ända fram då
till 58.
58, när ditt tredje barn just hade fötts, berättade, ja, du för mig, ja, tidigare.
Jag åkte upp till mina föräldrar där David föddes,
ja,
1958. Där min man redan hade åkt över. Han måste åka över.
Ja.
För och, sitt jobb.
Och vad skulle han göra i USA då? Eller skulle ni göra där?
Nej, han arbetade ju för LM Ericsson.
Ja.
Och utveckla, vad heter det för någonting? Jag menar, jag inte kommer ihåg vad det heter.
Nej, ja, men det var något tekniskt antagligen.
Ja, ja, visst. Telefon, det var ju, ja, telefon hela livet.
Det var ju det, ja, hela, ja, livet.
Ja.
Det är ju Sverige världsberömt för och var ju, ja, då också.
Ja.
Det var ju en viktig del.
Ja.
Då. Och sen så skulle du och din lilla 3 veckors David och barnens, dina 2 större barn som var lite äldre, då åkte ni iväg till Ohio.
Till Galleon, Ohio, ja.
Heter det Galleon, ja, Ohio?
Ja, ja. Så där hade Sture hyrt ett hus till börja med. Sen köpte vi ju vårt hem. Och blev kvar där i 10 år.
Och hur var det för dig då att komma, Marianne, som nybliven mamma, och du hade de andra 2 små barnen. Hur var det då att plötsligt hamna i USA? Har du lust att berätta lite om det?
Ja.
Hur det var för dig från din, ja, mamma och kvinna?
Men från första dagen där var väldigt egendomligt, för grannarna kom och önskade oss välkomna. De kom med lite mat och olika saker.
Ja.
Så det verkade, det var ju väldigt bra början på vårt liv där.
Ja.
De 2 äldsta måste ju i skolan. Ja. Och Eivor, som bara var 8 år, hon gick direkt till skolan. Inga problem, inte ett dugg rädd för att gå ensam till skolan, inte. Och kom hem och när jag frågade hur det har gått. Jo, det har gått bra. Läraren frågade mig hur vi har kommit till USA.
Ja.
Så då ritade jag ett flygplan. Ja, men så hur kunde du veta vad hon frågade om? Ja, men det förstår man ju.
Ja.
Ja. Så hon var aldrig rädd för någonting.
Nej, det var ju bra.
Ja, ja. Men var svårare för var större, för han gick...
Det var Lars det som
Lars,
är äldre då.
Lars, som då var 14 år. Han gick till skolan och kommer hem med en bruten tå, för de hade spelat fotboll och han hade bara lätta sommarskor.
Jaha.
Så det började inte lika bra.
Nej. Och hemma så satt du med lilla
med
tre veckors David då?
Ja, ja.
Hur gick det då?
Jo, men att det fanns ju svenskar där också. Så att hon kom ju över, en av fruarna kom över där och hjälpte mig både att komma till barnavårdscentral. Så, ja. Så David blev omhändertagen.
Ja.
Så man skulle ha sin egen läkare där.
Jaha. Hade ni det genom LM Ericsson då?
Ja, ja, de betalade det. Men de ordnade inte, man fick ordna själv.
Ja, så var det så att ni var som en, kan man kalla för en liten koloni, ni ja. LM-folk? Och...
Ja, på sätt och vis.
Ja, för ja. Kände du någon person nej. Där innan? Var de nya
jo,
för dig?
Jo, jo. Nej, de var inte nya. Spångberg som nu är döda, ja. Bägge två, de kom ju och hjälpte med saker som man behövde. Så vi hyrde ju ett litet hus till början med, sen köpte vi våra hus.
Ja.
Eller lät bygga ett större hus.
Ja.
Och trivdes fantastiskt.
Ni gjorde då, det. Så småningom akklimatiserade du dig där?
Jag var med i både det ena och det andra.
Och vad var du med i då?
Jag var vice president of the First Women's Auxiliary. Det är frivilligt arbete.
Ja.
Det är överallt
i USA. Du var vicepresident i det då? Ja. Var det bara svenska kvinnor eller var det?
Nej, bara utländska.
Bara utländska kvinnor?
Ja. Nej, amerikanska.
Just det.
Ja.
Ja. Och vad innebar det då? Vad gjorde du där?
Vi var där och alltid var det någon som gick en runda kring alla patienterna varje dag om de ville... behövde någonting som man kunde köpa in för dem.
Okay.
Eller låna dem en bok. En väldigt intressant sådan var. Eftersom jag var president så måste jag ju visa dem vad de skulle göra. Och en flicka
som
Anita, hon gick in till en som var dödsdömd och frågade om man behövde låna någon bok. Ja, kanske något vill han läsa. Men den här är bra. Death come to the end.
Oj då. Det kan du översätta.
Döden kommer till slut.
Jaha. Ja.
Och jag sa, Anita, du måste välja.
Ja, det kanske var lite...
Jag tyckte det var intressant.
Så då var du med i den här frivilliga kvinnoorganisationen där du var vicepresident.
Ja, jag var med. Kyrkan betyder ju så väldigt mycket. Man går i kyrkan på söndagarna.
Ja.
Och det på gott och ont. För vår dotter konfirmerades ju så småningom i First Lutheran Church. Och det mesta var trevligt.
Ja, var du engagerad i kyrkan där också då i det arbetet?
Ja, i vissa saker.
Vad gjorde du då till exempel?
Jag var med när det skulle städas biblioteket.
Jaha.
Tog en dag där.
Kyrkans bibliotek?
Ja, kyrkans bibliotek och sådana grejer. Ja. Och när det skulle vara små fester. Det var helt naturligt att man hjälpte till.
Så barnen var i skolan. Men lille David då? Hur gammal hade han hunnit bli nu då? När du höll
han var bara en månad. Men min grannfru passade honom. De gånger jag skulle göra sådana saker.
Det var ju bra.
Ja, folk hjälpte varann.
Det förstår jag.
Fullständigt naturligt så.
Och är det så kanske att man... För jag har ju andra vänner som har jobbat för LM Ericsson som har varit utomlands. Så vad jag förstod på dem så blir det en ganska stor sammanhållning i gruppen också.
Ja, man ställer upp för varann. Så vi hade en internationell grupp med... Det var från nästan hela världen.
Jag förstår det.
Det var väldigt intressant också.
Ja.
Och trevligt.
Så då fick du många nya vänner där.
Ja, men så småningom så blev det tid. Vi hade varit 10 år i Gallien. Fick Sture förflyttning till Mexiko.
Jaha du.
Så det var liksom att börja om igen.
Så först 10 år då. Men så skulle du ta över folket där i... USA först innan, för du visade mig, innan vi började med det här så har du visat mig album och brev och tidningsartiklar, ja. Som jag har förstått att ni var aktiva där.
Ja.
Och ni blev ordentligt avtackade, berättade du tidigare.
Ja.
Och sen så skulle ni flytta till Mexiko.
Ja.
Var ni hemma någonting emellan då?
Ja,
i Sverige?
Ja, några månader.
Ja. Så nu hade lille David blivit 10 år och de äldre barnen, de var, den äldsta sa du, han var redan gift, berättade du för mig tidigare, där i USA.
Ja, han var pilot.
Jaha,
han var löjtnant.
Ja.
Vid det laget.
Ja, för du nämnde någonting om
with
att han...
With Air Force.
Just det, att han också blev uttagen till Vietnamkriget.
Ja, sen blev det där tråkiga kriget.
Just det.
Och han blev ju uttagen och det var ju väldigt, väldigt svårt att få son som ska flyga till Vietnam.
Ja, det kan jag tro.
Men han körde dit personal. Och som han sa sen, och som jag har det skriftligt också,
ja.
Att körde dit personal och tog hem kister med så kallat personal, döda människor, döda vänner. Ja, det, väldigt svårt.
Det förstår jag att det var svårt. Och för dig som mamma också vet att din son är där borta i den här hemska krigszonen.
Ja.
Men han kom hem därifrån.
Ja, men han var där ju ganska länge i alla fall. Jag kommer inte ihåg hur många år han var där. För då hade vi hade ju flyttat till Mexiko.
Ja, under Vietnamkriget och så flyttade ni till Mexiko.
Ja.
Och vi kan komma tillbaks till det där med Vietnamkriget. För jag vet att du berättade för mig
att han kom hem
eftersom du blev sjuk. Men först... Ja. Innan det hände så berättade du också att ni var i New Mexico. Eller var det ni var någonstans?
I Mexico. Utanför Mexico City.
Utanför Mexico City.
Ja.
Och nu skulle Sture, din man, arbeta där.
Ja.
Och ni som var med där, det var du och David.
Ja. Lars var inte med då, för då
var ju han,
då var han redan gift.
Ja, då var ju han i Vietnam.
Ja.
Men din dotter, var hon med där också?
Ja, hon var med i Mexiko. Ja, men hon gick i högskolan där. En stad utanför Mexiko, för hon fick ta buss varje dag dit.
Ja. Men hur var det för dig att flytta dit då, till Mexiko? Nu kom ni från USA och så flyttade ni in där plötsligt.
I och med att de så småningom upptäckte att jag hade brain tumor.
En
hjärntumör. Och måste opereras. Och genom kontakter med en kusin, fru, sjuksköterska och arbetare i USA. Så lät hon höra av sig till mig att jag skulle... ringa ambassaden och få över Lars. Jag hade rätt eftersom jag hade en sån grej som skulle opereras som man inte vet.
Ja, men du var inte kvar i Mexiko när det skulle opereras, för då hade du kommit hit till Stockholm, berättade tidigare, till Karolinska sjukhuset.
Jo, men det var så att Lars blev då inkallad till någon. Så de bestämde över där. Och så han sa att är dina föräldrar i Mexiko?
Ja.
Men min mamma är i Sverige.
Ja.
Ja, men är du inte amerikan? Sa de. Det blev lite mycket. Jag bor i Mexiko men är i Sverige.
Ja,
jo då. Jaha, det var inga problem. Lars fick komma över till mig. Så att...
För du var ju på Karolinska och opererades där, berättade du innan.
Ja, så han kom till sjukhuset.
Han kom dit och det var ju skönt för dig, förstår jag.
Ja, det var ju fantastiskt.
Ja.
Men det var ju mycket tråkigheter mellan Amerika och kriget.
Ja, det var ju det.
Ja.
För hela världen.
Så att han ville inte åka i sin uniform. Utan han tog en kostym med sig och bytte på planet.
Jag förstår
innan han kom till Sverige.
Till Sverige, ja. Och då kom han upp till dig på sjukhuset.
Ja.
Men sen har du berättat, för jag frågade var du konvalescent länge här. Frågade jag, nej, sa du. För berätta, vad gjorde du?
Jag var hos min brorsdotter.
Ja.
Som också är sjuksköterska. Ja. De tyckte det var lämpligt att jag var där. Så, och så skulle jag inte få åka över så tidigt. Men jag ville ju
åka
hem
över till
Mexiko.
Just det.
Men jag ville ju hem. Så det gjorde jag.
Ja, hem var ju då Mexiko.
Det var Mexiko. Man hade ju all personal där.
Ja.
Så att det är ju ett annat liv.
Och kan du berätta lite grann? För du, som vad jag har förstått, så gick det ju bra med din operation och du tillfrisknade. Och sen levde du ett hemmafruliv med olika kontakter i Mexiko.
Vi köpte ett hus av kanadensare.
Jaha.
Så, och det var precis som man hade köpt ett svenskt hus på sitt sätt.
Jaha.
Ja, så allting ordnade sig.
Hur var livet där i Mexiko då?
Det var fantastiskt bra. Genom att Mexico City ligger högt, ja, så det var aldrig något tryckande värme.
Nej.
Men det var aldrig kallt.
Nej.
Eller som direktörsfrun sa, det är ett riktigt koft land. För när man går bort på kvällen ska man ta koftan med sig.
Just det.
För det blir svalt.
Ja. I USA deltog ju du i frivillig verksamhet. Gjorde du det i Mexiko också, eller?
Nej.
Nej, vad gjorde du där då?
Jag gjorde ingenting.
Men ju faktiskt konvalescent efter din operation.
Ja. Man skulle inte ha fått ett jobb, inte någonting.
Nej.
För den arbetslösheten är kolossal.
Det förstår jag, men jag tänkte just det där med frivilliga arbete som du hade gjort innan.
Ja, men inte ens det. Utan det var ju mexikaner i alla fall som gjorde det.
Okej. Och du behövde väl dessutom rehabilitera dig efter din operation?
Ja, jo. Allting var ju annorlunda på en gång.
Ja, och du berättade för mig att i USA, där du är ju väldigt duktig på engelska vet jag. Och du och jag brukar ju prata böcker när vi är ute och går på våra promenader. Och då säger du att du läser helst böcker på engelska.
Därför att det måste jag göra för mina barnbarn. I Amerika. De kan ju inte svenska.
Nej, och du är ju farmor till dem. Så
ja.
Det förstår jag. Att då håller du det vid liv. Men sen berättar du för mig att när du var i Mexiko, då lärde du dig spanska.
Ja. Spanska måste man väl kunna om man... För att, okej, jag klarade mig på engelskan minst.
Ja.
Men jag lärde mig spanska.
Ja.
För att firman ordnade med klasser. För att vi skulle lära oss spanska. Så det var många svenskor som gick i samma grupp.
Ja, hur var det då? För att du hade väl inte läst språk i Piteå någonting? Hade du det?
Nej. Men i Sverige, jag hade läst engelska.
Du hade läst engelska i Sverige.
Ja.
Och sen då behärskade du engelska bra. Och sen lärde du dig spanska så bra. För du har berättat för mig att du har ju faktiskt arbetat sen som tolk.
I kommunen här.
När du kom tillbaka
Ja. Jag var mycket på barnavårdscentralen.
Och nu tog vi ju ett skutt här, men jag tänkte apropå språk.
Ja.
Så det är ju fantastiskt, för då måste du ju kunna spanska mycket bra, annars får man inte arbeta som tolk.
Ja, men när alla i kringen pratar spanska,
just.
Eller i det här fallet.
Ja.
Så när man är nyfiken av sig så måste man ju lära sig det.
Absolut. Och det är ju du.
Ja. Jag måste liksom ha reda på saker.
Ja. Om vi hoppar tillbaka till Mexiko lite. Hur många år blev det där i Mexiko?
Mellan 6 och 7 år.
Mellan 6
för
och
7
år.
För baby hade blivit 17 år när vi kom tillbaka till Sverige.
Ja, då var han ingen baby längre. David, som hade varit 3 veckor när du... Tog honom i famnen och for iväg till USA.
Ja.
Det låter ju som ett väldigt, väldigt spännande liv. Men jag tänker vi kanske ska återvända lite till Sverige. För när ni kom tillbaka så har du sagt att du bosatte ni er i Trollbäcken.
Ja. Stamvägen 15.
Jaha.
Där köpte vi ett hus som var precis allting passade våra möbler på millimeter.
Ja, men det var ju perfekt.
Ja.
För du har ju så fina möbler. Du har ju visat mig här Marianne, och de har du haft med runt hela världen. Du visade mig foton på soffan i USA och soffan i Mexiko. Allting har följt med er.
Ja.
Och det är ju värdefullt, kan jag tänka mig, för dig och för dina barn och barnbarn. Ja. Mest värdefullt är ju att du finns. Men så bodde du ju några år här. Hur många år hann ni bo på Stamvägen innan ni sålde villan där?
Vi kom hem 75.
Okej. Okay. Och när flyttade ni?
89 hit. 09.
09, ja.
Jag pratar. Ja.
Och då när jag säger hit, då är det hit till Axel Wennergrens väg.
Och då var min man sjuk.
Ja.
Och flyttades från Handens sjukhus till äldreboende.
Ja.
Och där hann han leva en natt.
Oj. För du har berättat att tanken var ändå att du och han skulle kunna bo här. Och det är ju fantastiskt. Det är ju tillbaka till LMs marken.
Ja.
Där din man har arbetat. Ja. Nu sa du att han var mest i telefonplan. Men ändå LM låg här.
Ja.
Och så kommer ni tillbaka hit.
Ja.
Men han kunde inte komma hit då, för han blev för sjuk.
Ja, så han flyttade från Handens sjukhus till äldreboende. Varför de gjorde det, de borde väl ha förstått hur sjuk han var när han inte kunde klara någonting längre.
Absolut.
Så han bara hade somnat.
Ja. Och då satt du här med din nya lägenhet.
Ja, men det är ganska vanligt i det här huset.
Ja, jo, jag vet att ni är fler, men får jag fråga, hur kändes det då? Ni hade ju planerat att ni skulle komma hit tillsammans och så...
Det var katastrof.
Jag kan tro det. Då var det ju bra att du har i alla fall din son, vet jag. Den lille pöjken David, som nu är vuxen man. Han bor nära här, har du berättat.
I Östberg, ja.
Ja. Men din dotter bor i Italien, har du också sagt.
Ja.
Och sen Lars kvar i USA, så det är ju tur att ni är utspridda, kan man säga.
Ja.
Men jag kan, du har sagt att du hade ju stort stöd av David och hans familj när du blev ensam då plötsligt här.
Så går ett liv.
Så går ett liv. Är det någonting som du vill tillägga, Marianne, efter som du vill berätta som jag inte nu har frågat dig och som inte har kommit fram?
Nej, jag tror inte det. En dagisänder.
En dagisänder. Jag har fått förmånen att träffa dig, Marianne Lindenhäll. Och jag tänkte att vi tar och avslutar här, så då vill jag, Gunilla Melin, tacka dig och för att jag fick komma hit och höra lite grann om dig och ditt liv. Och det här är ju Radio Tyresö 91,4 MHz. Så tack så mycket, Marianne. Tack ska du ha.
Tusen tack, Gunilla.
Vi ses igen med stavarna, eller hur?
Det hoppas jag.
Ja, tack ska du ha.
Tack.
Hej.